Välkommen till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 50 och vi ska prata om klimatet. Vi ska prata om vädermanipulation och global uppvärmning. Jag tänker inte debattera dig huruvida det stämmer om isarna smälter eller växer till. Vi får information om både och. Men vad jag ska peka på är hur Sverige lägger hundratals miljarder på att rädda klimatet med våra skattemedel. Vi lägger hundratals miljoner till länder i Afrika för att hjälpa dem att bekämpa översvämningar och skogsbränder. Men om man nu kan manipulera klimatet, man kan orsaka tsunamis, man kan orsaka skogsbränder, man kan orsaka översvämningar å ena sidan. Och å andra sidan så begär man pengar för att lösa den kris man själv har skapat. Det är många som har börjat titta upp i himlen nu och se chemtrails eller geoengineering. Vissa säger att det är en konspirationsteori. Vi ska titta här hur det kan se ut.
I conducted air sampling, I conducted soil sampling, and I was getting high levels of these contaminants. When I started asking the question again under a new commander, I never in my life thought I would have somebody look me in the face and tell me, is there something wrong with you? You've been looking really depressed lately. You know I can put you under a mental evaluation for up to 120 days. Who would take care of your daughter? Because I was divorced at the time. As soon as I heard that, I knew. It validated everything I ever thought. And I thought, I've spent 9 years of my life trying to protect human health, and here we are, violating law after law after law. Just sitting here, instead of protecting the people, we are poisoning the people. And you ask yourself, if this is true and we are spraying the people, where are the pilots? Where are the people? I don't know if you pay attention, but look at Snowden. Look at Manning. People don't come forward because these supposed whistleblower act protections that you have are not enforced, they're not supported, and they really don't exist. Geoengineering is occurring, it's been occurring, it is not new, and your tax dollars are funding this. So it is unethical every day for all the other people that are out there that work in preventive health or even physicians that aren't speaking about this. They need to. The biggest hurdle that we have is disinformation sites. I never say them, but I'm going to today, so that you know if anyone ever gives these to you as a reference to debunk you, it's Metabunk and Contrail Science. Those are two websites that are ran by a government shill named Mick West. He is a computer gaming programmer who tries to tell you about persistent contrails. So somebody who isn't even credentialed in chemistry or physics or ecology, none of that, is trying to tell you that you're crazy. You have to understand that I have met people who used to be purposeful disinformation trolls, as we call them. These people are paid to get you on board to believe a website or an article. So I just want everyone to know and understand that of all things, of all the freedoms that we are losing, geoengineering is the number one issue that we are facing. Because you can have guns and money and you can have everything. If you don't have food and water and you are dying of respiratory or neurological illnesses, what does it matter? So you've heard about vaccines and you'll hear, you know, about smart meters and you'll hear about other issues. These are all systemic effects. We are getting overexposed to toxins. People will tell you fluoride's in the water, but it's not a lot. It is a lot because you're getting it everywhere in your food, water that you drink, and you're getting it in your vaccines. Our bodies cannot metabolize these toxins.
Och så här ser det ut inne i flygplanen. Och även de här teorierna om klimatet och global uppvärmning kommer faktiskt från Sverige med Svante Arrhenius, född 1859. Och han är faktiskt en avlägsen släkting till Greta. Så det var inte vilken unge som helst som satte sig och demonstrerade utanför Rosenbad. Svante Arrhenius blev först med att beskriva växthuseffekten, det vill säga koldioxidens förmåga att stänga inne värmestrålning. På detta sätt förklarade han sin teori om omväxlingen mellan istider och varmeperioder beroende på växlingar i atmosfärens koldioxidhalt. Och han fick också Nobelpriset. Greta fick faktiskt frågan i Davos när den här globala uppvärmningen skulle komma, för att det var ju lite kallt i Davos.
Surely you should be saying to these people, you should be doing this via Zoom with a much smaller carbon footprint, surely? Greta, avoid my questions if climate change is a con.
Greta, what do you think about this
one? Well, I think that says enough.
Greta, energy prices in Europe have never been higher. Is this a good thing or a bad thing? Are you happy that natural gas is so expensive so people can't afford it? Or do you think that's bad?
Greta, it's getting quite cold in Davos. When can I expect some global warming?
Greta, would you say you're a child actor? Are you a child actor or an expert? How would you describe yourself?
Och här är ett annat lite roligt klipp med Greta. Sanningshalten är väl så där, men det är kul i alla fall.
If he rang you up and said, Greta, what should I do? What I can wave a presidential magic wand, executive order. What should I do that I'm not? What would you say to him?
Well, nothing, because that's not democratic. I mean, an elected leader cannot do anything without support from voters, and I would not want anyone to do anything that would not have the support, because that would be undemocratic, and democracy is the most precious thing that we have, and we must not risk that. So I would just tell him to tell the situation as it is. Since the climate crisis doesn't exist, how can we expect people to want climate action?
That's a fair point.
Since the climate crisis doesn't exist, since the climate crisis doesn't exist, since the climate
crisis doesn't exist. Och de sista åren, måste jag säga, har det hänt väldigt mycket konstiga saker. Vi har haft snö som inte smälter. Vi har sett bilder på kameler i Egypten som sitter i snöstorm. Och Medelhavsländerna har haft snö och 20 minusgrader. Themsen, floden, har fryst för första gången på 60 år. Enligt forskare från Islands universitet beräknas alla isländska glaciärer att expandera, vilket gör för första gången på ett årtionde. Och det är mycket ovanligt under de senaste 25 åren. Bill Gates var en av finansiärerna till ett projekt där man skulle täcka för solen. Men då var det faktiskt svenska samer som gick ihop och såg till att det inte skedde. Och det var i Kiruna. Vi ska höra det här på ett reportage från Sveriges Radio.
De uppmärksammade planerna på att utföra ett ballongflygningstest i Sverige med koppling till en mycket kontroversiell metod för klimatmanipulering har mött ett stort motstånd. Inte minst från samiskt håll. Och det är inte första gången det höjs urfolksröster mot det här projektet som handlar om att dämpa solinstrålningen med hjälp av att sprida ut partiklar i atmosfären.
Vi blev först initierade för den här frågan faktiskt av ett internationellt urfolksnätverk.
Åsa Larsson Blind är vicepresident i organisationen Samerådet och ordförande för Svenska Samernas Riksförbund. Och här berättar hon om nätverket Indigenous Environmental Network som var med och bidrog till att tidigare planerade testflygningar stoppades i USA.
Och det är naturligtvis så att mot bakgrund av det så är ju ansvarig för det här projektet mycket väl medvetna om att det finns urfolksröster som är emot det.
I det omstridda projektet vill forskare från det amerikanska Harvard-universitetet skicka upp en höghöjdsballong för att släppa ut partiklar i atmosfären. De menar att det behövs för att vi ska lära oss mer om möjligheterna och riskerna med en mycket kontroversiell idé för att motverka klimatuppvärmningen. Att på global skala skicka ut en stor mängd partiklar i atmosfären som skulle få en del av solvärmen att studsa bort från jorden. Men först vill de testa utrustningen utan partiklar på rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Och det har fått Samerådet att skicka ett brev till Harvard-universitetet och säga att de inte vill att testet ska ske i samiskt område. En storskalig klimatmanipulering kan påverka jordens ekosystem negativt och är för farligt att ens forska på, enligt Åsa Larsson Blind. Och hon säger att det som verkligen behövs är att minska utsläppen av växthusgaser. Sara Sällström, Vetenskapsradion Klotet i P1.
Planer på tester vid rymdbasen Esrange av utrustning som kan användas för klimatmanipulering har gjort att Sverige hamnat i den klimatpolitiska hetluften. Johanna Sandahl, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, vill att regeringen stoppar planerna.
Det går liksom inte att isolera det här försöket från det övergripande syftet, vilket är en utveckling av en exceptionellt farlig teknologi.
Johanna Sandahl har framfört kravet på stopp för testplanerna i ett brev till regeringen. Klimatmanipulering, eller geoengineering som det också kallas, handlar om att försöka minska den globala uppvärmningen genom att exempelvis spraya ut kemiska ämnen i atmosfären för att sänka temperaturen på jorden. Ungefär samma effekt som gasutsläpp från ett vulkanutbrott kan ge. Men metoden är omdiskuterad, säger Kevin Noon, professor i kemisk meteorologi vid avdelningen för miljövetenskap vid Stockholms universitet.
Det är väldigt kontroversiellt bland klimatforskare.
Orsaken är dels oro för att klimatmanipulering ska leda till oväntade negativa följder, dels farhågor för att metoden riskerar att bli en ursäkt för att inte minska klimatutsläppen. Det forskargruppen från Harvard vill göra på rymdbasen Esrange utanför Kiruna är att släppa upp en ballong med utrustning för klimatmanipulering 2 mil upp i stratosfären. Stefan Gustafsson, strategichef vid helstatliga Swedish Space Corporation, SSC.
Det man vill göra den här sommaren är att testa flygbanor och teknisk utrustning.
SSC har ännu inte gett klartecken till testarna utan avvaktar en prövning av om de kan tillåtas.
Vi kommer inte att genomföra flygningar om den inte är legitim, om inte legala förutsättningar finns och de etiska grundvärdena är positiva.
Näringsminister Ibrahim Baylan säger i en skriftlig kommentar till Ekot att den operativa verksamheten på Esrange är en fråga för SSCs ledning och styrelse att hantera. Per Wallgårda, Ekot i Luleå.
Och nu har forskarna hittat löv under isen, när Grönland täcktes av skogar. Så det verkar ju som att klimatet går i cykler. Så vi vet att det här är ingen konspirationsteori. Det pågår experiment hela tiden på det här. Och varför vill man då kontrollera och styra vädret?
Mr. President, I take the opportunity of wishing the East European cities well in the coming of the very early skiing season. And snow and ice that's come there, what of course is indicative of the fact that, as independent science has now confirmed, that the globe is actually cooling and has been cooling since 2002, broadly flat since 1998. We're all talking about something here which isn't happening. I've heard time and time again members here talk of CO2 as a pollutant. A pollutant is a life-giving natural gas. It gives me the impression that some of our members haven't had the benefit of a formal education. Isn't this really just about the state being able to get its hand in ordinary people's trouser pocket to steal yet more tax from them? Isn't this all about political control? Isn't all this about politics and big business? The whole thing's a sham. This bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming. Enough, please, before we damage irrevocably the global economy.
Men om det nu stämmer att man manipulerar vädret, att man orsakar alla de här katastroferna som man sen vill ha pengar för att rätta till, var är då alla forskare? Var är alla forskare som säger sanningen? Vi ska lyssna här på grundaren av Väderkanalen när han är med på CNN. Och jag skulle tro att ankaret blir lite tagen på sängen här.
Mr. Kenny is not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder.
And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news.
I'm talking now. Hold on just a minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney. And yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform. And I regret it's become political instead of scientific. But the science is on my side.
I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder about is when you see...
I know we're not, because you wouldn't allow it to happen on CNN. But I'm happy that I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. There is no global warming.
What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that.
Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party of position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple. But that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles.
I'm not a scientist, so I'm not going to try to refute you on
the facts.
Well, that's
the truth.
I'll simply say that the vast
majority... Please stand back from this issue and let the two sides be on the air.
Jag rekommenderar alla att göra sin egen research i det här. Ni kan söka på chemtrails, cloud seeding, geoengineering. Martin Stensö har ju ringt runt till bland annat SMHI och frågat dem hur träffsäkra deras prognoser egentligen är om man manipulerar vädret. Och då visade det sig att ASCAT, som han också har ringt till, de gör projekt hela januari för att värma upp atmosfären. Men det har inte SMHI vägt in i sina prognoser.
Säkerhetsström, SMHI.
Ja, hej, det här är Martin Stensö. Jag ringde dig för några dagar sedan.
Hej.
Jo, jag har en till fråga. Jag undrar, har ni tillgång till forskare som gör experiment? Måste de anmäla till er vad de gör i atmosfären?
Nej, du menar... Forskare knutna till SMHI?
Nej, jag tänker till exempel ISCAT i Norge. De har ju jättestarka anläggningar där, och de jobbar ju mycket med att värma upp atmosfären. Och jag tänker att era prognoser kanske inte blir så pålitliga om inte ni vet vad de gör för experiment.
Ja, det där är inget jag överhuvudtaget hört talas om eller känner till.
Ja, men då är ju era prognoser helt meningslösa, för de har ju liksom uppbokat hela januari nu där de ska göra sådana här experiment där de värmer upp atmosfären.
Ja, det är din uppfattning.
Okej, men ni samkör inte med forskning om sådana projekt? Nej, okej. Tack.
Nej.
Tack.
Tack.
Och han på SMHI tyckte till och med att det var lite jobbigt. Så efter att de hade sagt hej då, så kallar han Martin för svin. Så kan det gå. Men frågan måste ställas. Det är väldigt underhållande att lyssna på de här samtalen när det gäller vädermanipulation. Så att jag kommer lägga lite länkar i beskrivningen. År 1989 så gjorde FN förutsägelser om att innan år 2000 så skulle havsnivån höjas så mycket så hela länder skulle täckas av vatten. Och man försökte skrämma folk att inte köpa strandnära tomter. För man menar på att i och med att havsnivån skulle höjas så mycket så skulle det ligga under vatten. Samtidigt som eliten har gått ut och köpt många av de här strandnära tomterna och öarna. Och det är 2023 nu och det har fortfarande inte inträffat. Och går man in på regeringens hemsida så står det om Agenda 2030. Det står om Parisavtalet. Och det står om alla klimatmål.
En minut om. En minut om Sveriges klimatmål. Vilka är de och vad krävs av oss för att nå dem? Sveriges klimatmål är beslutad av riksdagen. Det är Sveriges bidrag till Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, men helst under 1,5. Senast 2045 ska våra nettoutsläpp vara nere på 0. Vissa utsläpp kommer finnas kvar, men det kompenseras av att vi till exempel binder mer koldioxid i skog och mark. För att nå målen krävs en omställning av historiska mått. Det gäller inte minst inom industrin och transportsektorn som står för de största utsläppen. Sverige måste ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Vi måste utnyttja våra resurser bättre. För att vi ska lyckas måste alla delar av samhället involveras. Politikerna behöver se över lagar och styrning. Näringslivet och finansmarknaden måste satsa på hållbara investeringar. Och vi kan alla bidra genom att ändra vårt sätt att konsumera. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och.
För mig känns det ganska olustigt att veta att vädret inte är naturligt. Att de manipulerar vädret. Då kan man inte ens lita på vädret. Utan det är manipulerat. För att kunna tjäna pengar. Man skapar en kris och sen tar man våra skattepengar till att betala för alla de här projekten. Och när vi vet att de manipulerar vädret. De släpper ut de här chemtrails. Jag har i och för sig hört nu att det man släpper ut nu, det är aktivt kol. För att rena luften, marken och haven. Men ändå. De har ju hållit på med det här hur länge som helst. Det finns patent på vädermanipulation. Från 1800, slutet av 1800-talet. Och sen har vi det här med alla skogsbränder. I Frankrike så säger man att 9 av 10 skogsbränder tros vara anlagda. Här har vi en brand som startade på 6 olika ställen inom loppet av en timme. Och vi har ju sett de här bilderna att man antänder då via laser från flygplan och drönare. Och det är ju samma sak där. Då tar de ut de här skattepengarna, katastrofpengar, för att betala för alla skador som man själv har orsakat. Och hur kommer det sig att personer som Bill Gates lägger miljarder på att täcka för solen? För att det inte ska bli global uppvärmning. Vad händer när man leker Gud? Jag undrar vad som är det normala klimatet egentligen. Då kanske vi får riktiga vintrar igen. Och de här variationerna i årstiderna. Som det var när jag växte upp. Det här är i alla fall en kassako, hörni. Våra skattepengar går till att sänka temperaturen på jorden och alla de här experimenten. Det går till elprisstöd. Det går till solcellsanläggningar. Det går till klimatsmarta bilar. Vilka klimatavtryck. har du? Hur klimatsmart är din matlagning? Och nu ska man ju inte tvätta trosorna mer, utan man ska bara vifta dem lite, vädra dem istället. Expressen skrev 2 mars 2020. Länderna manipulerar moln med kemikalier för mer snö. Trots att det saknas bevis för att det fungerar, så har många länder ägnat sig åt att manipulera moln med kemikalier för att framkalla regn och snö. I takt med att risken för torka ökar tycks metoden dessutom bli allt mer populär. Militära ändamål. Upptäckten togs emot med jubel. Äntligen fanns ett vetenskapligt förankrat sätt att styra över vädret. Istället för förhoppningar, böner och regndans kunde den moderna människan skicka upp flygplan laddade med silverjodid mot lämpliga moln. Metoden, som fick namnet molnsådd, fick snabbt stor spridning och används i alla möjliga sammanhang. Till exempel ska amerikanska meteorologer ha föreslagit att militären borde kunna framkalla regn på olika ställen i Sovjetunionen för att förstöra vägar och orsaka missväxt. Som extra bonus skulle Sovjet inte kunna hämnas med samma medel, eftersom att de flesta vädersystem rör sig från väster till öster. Idag används metoden enligt världsmeteorologiska organisationen regelbundet i drygt 50 länder. Exempelvis Australien, Indien, Brasilien och Spanien. I Sverige pågår ingen sådan verksamhet. Men det vet vi ju att det inte är sant. Men FN ger inte bara förutsägelser som inte slår in, utan de kontrollerar även all mark på jorden och håller på med Agenda 21, Agenda 2030. Och vi ska avsluta här med ett klipp om ägandet. För som det är nu så äger ju FN all mark. Och vi ska lyssna på en visselblåsare som dog 2021, Rosa Corey. Och hon skrev en bok som heter Behind the Green Mask, UN Agenda 21. Tack så mycket att du har tittat. Tack att du delar den här informationen. Och tack att du stöttar den här kanalen.
I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. And as I'll be talking about tomorrow, it is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation, and my specialty is in eminent domain valuation. So, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth, because you couldn't know what people could do with it, because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. We created the Post Sustainability Institute in order to educate people about the economic, social, political, and environmental impacts of communitarianism on the world. And communitarianism is that that concept, that social and political construct that says that the individual's rights should be balanced against the rights of the community. And of course, the community is that amorphous, undefined community that we, you know, when we talk about community, we think we're, of course, part of it and that, you know, it's a positive thing. But really, community is constructed. It's constructed of non-governmental organizations, corporations, and government in order to dictate and regulate what it is that happens around the world. And we, as individuals, have literally no influence on that unless we are in agreement with it. If you dissent against the community, against communitarian law, or against communitarian social tactics, you're rejected and basically made an outcast. And that is something that that we wanted to expose to the world. And the reason that that we created the Post Sustainability Institute was in order to sue. We sued our local government, and right now we're suing higher up in order to stop regional plans, because regionalization is the stepping stone to globalization, and globalization is the standardization of all systems. So that includes water, law enforcement, education, energy. All systems have to be brought into harmony in order to control them all. Because when systems don't meet, when they're out of balance or not in sync with one another, they can't be controlled centrally. And the goal of Agenda 21 is one world government and total control from a central unit. America, the United States of America, is really under attack right now. We in the United States are, well, the U.S. landmass is about 2.5 times the size of Europe, and has roughly half the population, just over half. That landmass is huge, and about 75% of the population lives in large cities. The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to government by unelected boards and commissions. Now here in the EU, of course, you've already moved to that position where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries. And that is the goal because, as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. And in Denmark, for instance, in Denmark, well, every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press will attack me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21, and of course here in Denmark, the Aalborg principles, 1994, and then Aalborg plus 10, 2004, was the European roundtable for local Agenda 21 was held here, and the principles are public-private partnerships, which is fascism, and this is how it's implemented. On the ground is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe. The three pillars of United Nations Agenda 21 are economy, ecology, and equity, the three E's, the social equity. And everyone sort of thinks that they know what that means, the idea of social equity. It must mean that, well, everyone's going to have access to clean water and clean air, and no one's property is going to be used as a dumping ground because they are at a poverty level. But really what social equity is about impoverishing huge portions of the population and bringing down the developed nations. And while this sounds like, you know, it sounds almost like in the United States you'd call that a right-wing point of view, a conservative right-wing point of view. I personally am a liberal. The idea that that's something this drastic, this radical, would be happening worldwide without people knowing it. All you have to do is look at austerity measures, restrictions on transfers of wealth, additional restrictions on land use, ability, you know, to produce, to use your energy, your water, your industry. All of this is happening in developed nations. So when you have your infrastructure attacked like that, it's going to have a tremendous impact on your ability to prosper, as well as the idea that that everything that we're looking at now is destined to collapse our economies. Because the idea, this is a corporatocracy. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. And what major corporations want in this fascist development is to be able to have full movement of workers without borders or boundaries, to be able to move their goods through without regulations, and to reduce wages. And so this is the goal. So this is what you find with social equity. That's code for social equity for this movement and reduction of the population. So, and of course, economy and ecology is about bringing into balance economy. These are the three circles: economy, ecology, and social equity. And where they meet in the center is balance. But really that balance is a communitarian balance. So it's not balance of well-being of the people. What it is it's a balance for corporations so that they can exploit and control and have populations in an area in tightly packed, dense areas so that they can be surveilled and managed. And this is what that balance looks like as far as the development of a totalitarian state is. I think it's very important to know that the people now still have an opportunity to fight. All of us across the world understand that our individuality is at stake here. Our most important private property is our body. And of course, surveillance is a vital part. Surveillance, domestic surveillance and control is a vital part of this plan. It is a totalitarian plan. But, you know, just like any other extreme plan, we are, while we are moving towards the end game, we are not there. And this is the opportunity that all of us have now to stand up, to speak out, to refuse to collaborate, to refuse to cooperate, to expose collaborators, to work together to defund these plans, to refuse to demand what it is the corporations want to give us. And so, because no one's holding a gun to our heads right now, we have that opportunity. If that changes, if that moment changes, you certainly won't protest then. So now is the time. And people all over the world are doing this. It's just that the mainstream media is owned by five major corporations, and you're not going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us have a responsibility to ourselves and to others. This is true community, to work for personal freedom. And always remember that even though we work as a group, if we do work as a group, we're all individuals in those groups, and we answer only to ourselves. And this is essential. It's essential as free human beings. This is what we are. We are free, and we need to continue to be free. And I do believe that we will win, but we have to become aware that there is a fight and then make our friends and our neighbors and our community aware as well and work together. Right now in the United States, we are moving into major, massive regionalization. The United States has 50 states, and it's divided into cities, counties, and states, and then the federal government. Instead, Agenda 21 is top-down. It's global, regional, neighborhood, and none of those positions is elected. So in the United States right now, where the development of regionalization is happening very quickly. It's happening with federal funding. There are hundreds of millions of dollars going to local governments in order to have them create regional plans. And what those do is this plan cannot be accomplished without control of land and land use, because, of course, where you live often dictates the kind of life you're going to have. So regionalization takes away our opportunity to have an impact. It takes away representative government. So what we are doing at the Post Sustainability Institute right now is we are suing to stop the biggest regional plan in the United States, and it is a blueprint for the rest of the country. What this plan is doing is essentially saying that no new development will happen anywhere but in 4% of the San Francisco Bay Area, that all 101 cities and 9 counties will be joined together, and all land use decisions will be made basically by an unelected board. What this will do to land use and land value in the San Francisco Bay Area, to movements of people, to development of business, to freedom, is unfathomable. And people are not aware of it. The only thing that is standing between that and full passage is our lawsuit. Now, what this truly means is if you tell people that they have to build only smart growth, high density development in an urban center, right on a train line, or the train doesn't have to be there, it's the proposed idea of a train line. And then no development, no buildings, no residential, no commercial can happen outside of that very, very concentrated area. Then what do you have? You have a concentration camp of the future. This is exactly what it looks like. And you see, it's very much more subtle and much more sophisticated than it was when the Nazis were doing it. You are not going to get thrown on a train car. You will just have your roads out in the rural areas pulverized and turned to gravel. You'll have your family well monitored. You will have your energy restricted. You will have your school service cut, your sheriff service cut. You will find that you are not able to get your goods to market, and then you have to move into the city, and then you will move into this high density development that is subsidized with our property tax dollars, and pretty soon you will have the Wildlands Project, which is predicated on moving people out of the rural areas. And this is how it happens. So, you know, people say, well, hey, nobody's getting me off my land. Well, it's very easy. You know, no one's going to come to your door with a gun, but they will move you off your land, and you will be in the cities. And those cities will be full capability of surveillance, monitoring, and control. These buildings, these high-density buildings, are being built with a concept of eyes on the street. You become basically a deputized police adjunct. Your job is to watch the street. Your job is to watch your neighbor. The war on terror is a war on you. And we all know this. We feel it. This is why we need to stop it. So this is our plan, is to use the courts at this point and stop this plan. And we're working on it.